Hallå, hörs jag också?
Hörs det ner?
Jag hörs mindre än Joel, men det brukar i och för sig vara så.
Ska vi byta mic? Kanske jämnar ut saker.
Så. Ja, men det blev lite bättre, visst. Ja, vi har firat ända sedan vi vann den 10 oktober. Kolla bort här, vi får nickningar. Och vi fortsätter gärna att göra det till alla ställen dit vi kommer och berätta lite om det här och så. Så jag tänkte att om vi kan börja med en till applåd för att vi vann i Malmö, så gör vi gärna det. Och precis som Alex sa, vi heter Joel och Linnea och vi är förtroendevalda i Hyresgästföreningen i Malmö. Vi är här idag för att berätta om hur vi vann. Och vi har lagt upp det här, de här 45 minuterna på som en organiseringsberättelse där vi kommer börja i januari och sluta i oktober. Och sen följa ungefär vad vi gjorde vid olika tidpunkter. Vi kommer också få lite inspel från hemliga gäster, viktiga organisatörer i vår kampanj som kommer berätta lite särskilt om vissa nedslag.
Ja. Ja, vi kan dra igång direkt. För strax snart, det känns konstigt att säga att det var snart ett år sedan, men i januari i år så var vi klara med förhandlingarna för 2023. Trodde vi. Då hade vi nått en överenskommelse om en hyreshöjning i Malmö på 5%. Det kan man väl säga att vi i Hyresgästföreningen tyckte ju själva att det här var skit. Det får man väl säga, det kan man väl vara ärlig med. Att det tyckte vi verkligen att det var. Men det var det landade på. Det var en historiskt hög nivå. Vi var också bland de första i Sverige som fick en överenskommelse. Och det visade sig sen att resten av Sverige landade i snitt en halv procentenhet lägre. Så det var en hög nivå. Det har många skäl till det, men elpriser och sånt påverkar lite mer i Skåne. Men de var extremt tuffa. Det var de tuffaste så länge alla vi som har varit med kunde minnas, kan man väl säga. Och vi hade precis nått en överenskommelse och på den står det överenskommelse för 2023 stod det högst upp. Jag bor hos Heimstaden själv och de satte upp lappar i mitt hus. Där stod det, nu är vi färdiga med hyran för ditt år 2023. Så satte de upp i vårt trappuppgång. Och då tänkte vi, okej, så är det. Men vi har ett års överenskommelse i alla fall. Ja.
Precis, och därför blev vi alla väldigt tagna på sängen där sista mars när 6 stycken hyresvärdar i Malmö kallar oss till förhandling igen och kräver då 2% extra höjd hyra. När vi anser att vi är klara och de påkallar oss till förhandling igen. De fastighetsägare som var med i den var Heimstaden, Wilhelm, Trianon, Rosengårds fastigheter, Victoria Hem, Kanslihuset och Josefssons fastigheter. Ja, precis. Och det berörde den här nya påkallningen handlar om ungefär 15 000 hushåll i Malmö som då skulle få en extra hyresökning. Från Hyresgästföreningen är ju vår ingång ganska tydlig. Vi har förhandlat klart hyrorna för i år.
Bara för att understryka, alltså 15 000 hushåll är 30 000 personer ungefär som påverkades. Och deras argument handlar ju om att de sa att det är så höga kostnader för oss som fastighetsägare så att vi måste ha mer pengar än vad vi någonsin kunde ha trott. Så sa de till oss, som att det var någonting i världsekonomin som oförutsett hände mellan januari och mars. Det som dock hade hänt var ju att Heimstaden hade gjort en vinstutdelning i första veckan på mars på 6,7 miljarder kronor. Hade de gjort. Så de har fått en hyreshöjning på 5% i januari. Sen har de gjort en vinstutdelning på 6 miljarder kronor. Och sen 2 veckor senare kände de, nej, vi får inte ihop ekonomin så vi måste nog höja hyran en gång till. Och det gjorde det ännu lite svårare för oss att förstå det här. Ja. På bild där så ser ni Olof Andersson som är vd för Trianons fastighetsägare. Ja, fastighetsbolag.
Och precis, det här handlar ju om, och då inser vi, det handlar ju om Malmö och de här hyresvärdarna som finns och verkar i Malmö. Men på sikt är det också en utmaning av hela vårt system där vi förhandlar hyror årligen enligt praxis och kutym. Men då börjar vi fundera på vad är nästa steg om de nu börjar hantera våra förhandlingar så här. Ska de alltid när de känner att vinsten är hotad sen påkalla nya förhandlingar?
Och det, för att ge ytterligare lite bakgrund, nu var det 6 fastighetsägare som ville höja hyran. Men det finns ju många fler i Malmö, det här är inte ens hälften. Och vi kände direkt, om vi går med på någonting här och nu, då kommer alla andra fastighetsägare vilja ha exakt samma höjning sen. Och vi fick också samtal från hyresgästföreningen i resten av landet, där alla sa, om ni backar nu, då kommer samma krav komma hos oss också. Så vi kände liksom att vi vill ju inte det, men även om vi skulle ha velat göra en överenskommelse på någonting här, så hade vi ju ingen möjlighet att göra det överhuvudtaget. För det skulle leda till att alla andra i hela Sverige skulle få samma hyreshöjning också. Förutom det Linnea säger om praxis, så skulle det sprida sig direkt. Sen ville vi ju inte gå med på någonting. Alltså det var ju knappt att vi hade gått med på det tidigare. Men där vi visste från början, vi kommer inte kunna göra en överenskommelse om någon höjning här. Det är noll, liksom det är full vinst, eller så är det förlust, får man väl säga. Så. Och på ett sätt så hjälpte det oss lite i strategin, det kommer vi prata om strax. Men det gjorde att vi behövde inte smöra för någon fastighetsägare från början. Liksom.
Precis, och när vi får det här beskedet sista mars så börjar vi väl inse att vi behöver sätta igång en kampanj. Och den behöver vara stor och den behöver vara ett startskott. Och det startskottet kommer i april med att vi arrangerar en manifestation den 20 april på Gustav Adolfs torg. Det blev liksom ett sätt för oss att sätta igång så här vår interna mobilisering i organisationen genom att så här bjuda in och få våra lokala hyresgästföreningar att bjuda in och komma. Det var också ett sätt för oss att samla de vi uppfattar liksom som våra vänner, alltså i andra folkrörelser, till att komma och hjälpa oss i den här kampen. LO-facken var med, studentrörelsen i Malmö var med, och pensionärerna var också, hade vi liksom en ambition att ha med, men de kunde inte just då.
De var upptagna,
ja. Men skickade liksom sitt stöd ändå, ska man säga.
Det känns alltså att pensionärerna är de mest upptagna.
Mm. Det är så
fascinerande,
är det.
Ja. Mm.
Ja, men det var liksom viktigt för oss att känna att vi inte var ensamma och att få många att prata om den här frågan. Det blev en jättefin manifestation. Var det några som var på manifestationen på Gustav? Ja, men kolla en del. Det var alltså många fler där än bara de som räckte upp handen nu. Men det var också väldigt, väldigt fint. Det kom mycket folk. Det kändes folkligt. Vi hade liksom barnaktiviteter och det var korv och det var så. Så det var liksom verkligen en träffpunkt och en bra uppstart för oss. Vi fick jättebra media på den, både nationell och lokal, som liksom beskrev vad vi höll på med och vad frågan handlade om.
Precis. Rapport hade någon rubrik som handlade liksom om hur synd det var om hyresgästerna i Malmö som skulle tvingas på ytterligare en hyreshöjning. Mm. Och det är så spännande, alltså det känner jag, det är inte ofta vi i de här rörelserna får liksom instinktivt med oss all media på att prata om liksom så här, hur synd det är om de här hyresgästerna. Och vi började ana någonting där, att här har vi någonting vi kan fortsätta jobba med kanske.
Mm, och vi återkommer lite till det sen, för det har verkligen varit känslan av, vi har varit behjälpta av media i den här kampanjen. På manifestationen så samlade vi också in till en namninsamling. Det var liksom vårt första verktyg för att försöka skapa opinion och så. Och här är också ett litet tidningsklipp då, och en fin bild på Joel från manifestationen. Ja, och det här, nu vet jag inte om det syns jättebra, men vi påbörjade liksom en del av vår kampanj som vi i alla fall inåt har kallat för vaccineringsfasen. Vi visste vad som hände, att de hade kallat oss till förhandling, men det skulle ju liksom ta ett litet tag tills nästa steg hände, och vi trodde att det skulle bli direktaviseringar. Och det gjorde ju att vi behövde berätta för så många hyresgäster som var berörda som möjligt vad de då skulle göra. Liksom. Alltså, vi behövde liksom folkbilda på något sätt, ganska mycket folk, och berätta vad som. Det här skulle kunna tänkas ske. Så den perioden innan hyresvärdarna då direktaviserar, tänker vi att vi höll på med liksom en vaccineringskampanj. Ja.
För er som vill veta, alltså direktavisering är ju när fastighetsägaren skickar ut en ny hyra. De skickar ut en avi där du plötsligt har ett högre belopp. Det är vad en direktavisering är. Och i och med att vi inte skulle gå med på någon höjning, så var det ju att antingen så kommer de ju backa då, eller så kommer de skicka ut en höjd hyra. Och det gjorde alltså att vi ju hade mer tid på oss. Vanligtvis har man 2 veckor på sig från att en direktavisering börjar tills att den ska betalas. Nu hade vi ungefär 1,5-2 månader på oss. Och jag menar, alla som har försökt dra ihop en kampanj mot 12 000 hushåll kan tänka sig hur mycket lättare det blir när man plötsligt har 2 månader på sig. Och det var det vi menar, vaccineringen. Övertyga folk om deras rättigheter. Så att när det hände, när de väl fick avin, så var de redan vaccinerade. Ja.
Yes, och vi kommer in i maj här i vår lilla tidslinje. Och då är liksom kampanjen i något sånt väldigt intensiv fas. Det byggs upp en kampanjsida där vi får folk att liksom anmäla, både kolla om de själva är berörda. Jag kommer visa en bild på den i nästa slide. Men också skriva upp sig om de vill engagera sig tillsammans med oss för att stoppa det här. Det görs en hel mängd liksom utskick till de berörda också för att informera om vad som skulle kunna hända. Och så det skrivs debattartiklar. Vi delar ut det här materialet ni såg på förra bilden. Det knackas dörrar och så. Det kommer vi snart få höra lite mer om, några lokala exempel. Så då är vi liksom i full fart med vår organisation, kan man säga. Och det vi jobbade ut efter, alltså det som var basen för oss förtroendevalda som arbetade med det här, kallar vi för trappkontaktorganisationen. Och den bygger egentligen på en vilja från oss att ha en trappkontakt, alltså en person, gärna i alla trappuppgångar som skulle kunna tänkas vara berörda, som blir vår nod från hyresgästföreningen för att nå ut till sen alla grannar, kunna prata med alla grannar och så. Här är en bild från den hemsida vägradubbelhöjning.nu där man kunde kolla utifrån sin egen adress då, om man var berörd, och sen anmäla sig. Och om man, sen så hade vi då en liksom databas, kan man säga, av massa trappkontakter som vi insåg sen. Nu måste vi ha ett sätt att kontakta dem på. Och vi valde att ett gäng som var både förtroendevalda men också liksom nya engagerade, folk som var väldigt sugna på att stoppa den här dubbelhöjningen, var med om det och blev vad vi kallade för trappkontaktsorganisatörer. Alla fick en pott trappkontakter, mestadels i ett eget geografiskt område som man skulle ha kontakt med kontinuerligt under en längre tid och liksom sprida vårt material, prata med sina grannar och hålla folk uppdaterade kanske också om vad som hände. Och det låter ju enkelt nu, men det var liksom ganska, det är väldigt tidskrävande att ringa väldigt mycket folk och prata med dem om liksom vad som pågår och händer, få ut material, få dem att sprida material och så. Så det har vi lagt otroligt mycket tid på, ska man säga. Ja, ska vi säga något mer om det eller ska vi bjuda upp Mia?
Ja, alltså, man kan bara säga redan nu en liksom Linnea, du säger det bra, liksom. Att det här var vind, det var ju verkligen nyckeln för oss var att vi hittade en fråga till folk som var liten och tydlig. Kan du sprida material i din trappa? Liksom. Det kan nästan alla som tycker det här är dåligt kunde tänka sig att göra det. Och sen så kunde vi därefter få den liksom åtagandet att växa. För någon, den som gjorde det kände, men vad ska jag göra nu? Och då kunde vi säga, men du har ni en Facebookgrupp, skriv där. Prata med dina grannar, kan ni ordna ett gårdsmöte, vi kommer gärna och pratar. Och då liksom istället för att, som vi ibland annars gör, kanske säger nu är det något som är viktigt, vem vill bli förtroendevald i en styrelse, så kunde vi säga, du kan göra något nu, du behöver liksom inte ens återkoppla till mig, kom dit och hämta material, det finns, det är öppet fram till 4 på varje dag, vardag. Och så kunde vem som helst komma och hämta och bara sprida materialet, och det var verkligen för oss var det så här, super.
Och nu tänkte vi att vi ska prata utifrån två exempel. Först exempel Möllan och sen exempel Rosengård om hur det här, som trappkontaktsorganisationen var ju liksom vår bas, alltså det ramarna kan man säga. Och sen så har vi också mycket lokal organisering som hyresgästförening i all, liksom många bostadsområden i den här stan. Och därför kunde det också te sig lite olika hur man faktiskt gjorde och vad som sen blev bäst sätt och så. Och det var väldigt kul att se och också vår styrka tror jag, att vi faktiskt kunde anpassa det till vad vi hade på marken och vad de sen kunde göra som de redan gör. Så först kommer Mia komma och prata Möllan, så välkommen upp och en applåd för Mia.
Hej, hörs vi? Ja, det gör jag. Okej. Ja, okej. Okay. Jag brukar ha sån röst så att den går igenom väggar ändå. Men hej! Jag heter Mia. Jag bor här på Möllan på Ängelholmsgatan. Jag är ordförande i vår kvarter. Och jag är förtroendevald precis som Linnea och Joel. Jag tillhör också ett nätverk eller en plattform som vi kallas numera i kända lag HGF Möllan. Och vi är då lokala hyresgästföreningar, husombud, aktiva hyresgäster som samlas. Vi pratar lite om framtid, vi pratar om vad vi kan göra och hur vi kan bredda vår folkrörelse. Och vi har ju startade för ett par år sedan utav Joel, som också bor på Möllan. Så att vi hade den plattformen. Och några riktiga tunga spelare i det här är ju Alex. Vi har Alicia. Vi har Rickard. Vad är Maria? Där är Maria. Vi är väl de som roddar i den här plattformen och ser till att vi möts och ser till att vi har en agenda och att vi pratar. Och just nu är vi väldigt intensiva på förhandlingar. Men vi hade ju denna plattform vilket gjorde att vi kom igång väldigt, väldigt snabbt. Vi skrev, Marias författade ner en jättebra text, slängde på en QR-kod och sen var vi ute. Vi var tidigare ute med material än vad den här röda som sen vi hade officiellt. Men vi var ute och knackade dörr och vi sprang i trappor. Och då vi kom till hyresgäster så insåg vi hyresgästföreningen. Förstod de inte alls vad förhandling var. De förstod inte vad hyresgästföreningen egentligen stod för. Så vi fick ju backa. Och jag tror det första huset vi var på Frisgatan. Vi var nog där i 2-3 timmar. Och dessutom hade vi utmaningen att alla pratade ju inte svenska. Men då hade vi ju experten Alicia som körde allting på engelska. Och kunde verkligen få de här hyresgästerna till att förstå. Vad handlade detta dubbelhöjningen om? Och på den vägen så måste jag säga att det blev väldigt framgångsrikt. Vi hade statiska tider där vi träffades på Möllevångstorget vid statyn. Och så kom människor som hade tid och möjlighet. Och så gick vi runt till olika adresser. Alex drog i att nu har vi tagit de här adresserna. Nu går vi till detta området. Och vi kunde strukturera upp det hela. Och det var en av framgångsrecepten till den lyckade kampanjen, i alla fall på Möllan. Tack.
Eller hur? Stor applåd. Och Mia, hur har ni koll på hur många dörrar eller trappor ni knackade? Har ni räknat det någon gång? Så tusentals är den officiella siffran. Ja. Vi hoppas att vi kommer att ha tid för lite frågor sen. Och då får Mia komma upp så ska ni få bombardera henne. Men ja, de förutom att liksom bara övertyga folk så drog de in jättemycket så här trappkontakter. Så de var i hus en gång, pratade med folk, fick folk som kunde tänka sig att hjälpa oss sprida budskapen vidare. För som vi kommer komma till så var det inte bara en engångsgrej. Kampanjen höll på i x antal månader. Vi ska inte avslöja. Ja, du sa det till oktober. Så sen behövde vi inte gå dit lika mycket efteråt. För då kunde vi fortsätta med den kontakten vi hade i det huset. Då kunde vi sen ringa upp till den personen som bodde där och säga hej, du träffade ju Mia och visst var hon trevlig. Och hon kan komma till dig med material om du bara hjälper oss att sprida det nästa gång det är dags. Och så. Och sen sa Mia, ja men kom hem till mig och hämta det istället så får du kaffe också. Och så löste det sig på det sättet. Liksom. Så att det är verkligen, ja, det är något att inspireras av.
Verkligen. Och nu ska vi få höra om nästa liksom exempel att inspireras av. Nämligen hur man gjorde på Rosengård med Halimo och Mehdi som ska prata för oss. Välkomna upp och stor applåd.
Hej allihopa. Kul att stå här idag och verkligen erkänna att, eller liksom få bekräftelsen att vi har faktiskt vunnit. En vinst är alltid att fira. Bra att fira. Mitt namn är Halima Noor och jag är från en LH med upptagningen då av Törnrosen och Örtagårdstorgen som ligger i Rosengård. Jag är förresten ordförande där, om jag inte nämnde det. Ja.
Och mitt namn är Mehdi och jag jobbar på Rosengårds Folkets hus. Jag har varit mer inblandad i ett nätverk som av olika aktörer som heter Nätverk Rosengårds Samling. Vi ska berätta lite mer om det också.
Att arbeta aktivistiskt inom Hyresgästföreningen, det är en stor fråga. Så, Hyresgästföreningen är ju en politiskt styrd organisation, vilket innebär då att det är många som behöver bestämma och det går inte i samma takt som man vill jobba i, liksom på fälten och så.
Och vi märkte ganska tidigt att, alltså att det här var en väldigt kraftig insats från fastighetsägarna som ville verkligen, som hade som agenda förmodligen att, det här, att pusha för genom direkt avisering, att pusha mot marknadshyror och så vidare. Så de har varit betydligt mer effektiva i det här, så vi behövde liksom lösa saker mycket snabbare.
Precis. De visste ju att många skulle vara på semester och räknade med att det skulle vara mindre aktivism. Men jag tror att de missbedömde det med att vi vann.
Precis.
Tidigt i Rosengård med Rosengårds fastigheter som backade.
Och det var också tack vare att väldigt många var inte alls tidigare engagerade i Hyresgästföreningen. Det är det som är viktigt. Folk som tyckte att det här är någonting som gynnar deras område, gynnar deras community, gynnar deras grannar. Och det är väldigt många som inte alls tidigare var engagerad, blev engagerad just i den här frågan. Så var mycket större, tycker jag, än själva Hyresgästföreningen. Det var en mycket större fråga än själva organisationen egentligen. Ja.
Just det, för att det, även som Mia beskrev, så var det ju många som inte ens visste om vad Hyresgästföreningen är. Och där behövde vi ju liksom verkligen sätta igång folkbildandet och liksom, både skapa trygghet för att nå ut till människor och vägra att inte betala en dubbelhöjd hyra. Att inte betala är väldigt allvarligt. Det kommer med risker, tyckte många. Och där behövde ju de ha riktigt ordentligt med stöd. Och det fick ju de av oss i och med att de kände igen oss. Vi är väldigt aktiva i området, kända i området. Och det finns ju annat som de vänder sig om till oss. Där de människor runt om, eller som är boende i området, då tar stöd av oss.
Ja, och i och med väldigt många hade blandade känslor gentemot en etablerad organisation som Hyresgästföreningen, så då har vi tänkt att det är viktigt att vi startar liksom något större än Hyresgästföreningen, ett nätverk som består av aktiva inom Hyresgästföreningen, men inte bara, som kan också bestå av andra föreningar som är engagerade i bostadsfrågor, som består av områdesorganisatörer som har redan tillitskapital gentemot grannar. Att som består också av föreningar, lokala föreningar, trossamfund som hjälper med att sprida information, kommunicera vidare. Så det är det som blev också en modell egentligen för Rosengård som funkar ganska bra. Ja.
Precis, det blev ju mycket snack i torgen, i trapphusen, på gårdarna, i hallarna, i tvättstugorna. Människor spred vår det vi ville att det skulle nå ut till, vår budskap om att inte acceptera dubbelhöjningen. Och jag tror verkligen på att det här nätverket hjälpte oss ordentligt i och med att vi inte bara begränsade oss med Hyresgästföreningen utan skapade någonting större.
något mer aktivistiskt, något mer liksom som lyssnar på fältbehoven, något mer representerat av olika områden och olika behov. Vi valde också, det är viktigt att säga, vi valde specifikt Törnrosen och Ötagården för att vi visste att Rosengårds fastigheter skulle kunna vara en svagare kedja eftersom de marknadsför sig själva som någon form av kompis fastighetsägare. De marknadsför också jättemycket socialt, jag vet inte, CSR. Så att vi pushar i olika forum, i olika nätverk där de sitter med myndigheter, med kommuner, med kommunen, skulle få dem att känna att det här är svårt för dem att hålla. Både det här ansiktet att de har någon form av socialt ansvar, men samtidigt att de är med i det här med dubbelhöjningen. Så det blev faktiskt, det var viktigt att vi satsade mycket på det området där Rosengårdsfastigheter finns, vilket lyckades egentligen också.
Och när jag säger mycket större, då menar jag inte att vi skapar en annan organisation som Hyresgästföreningen. Det kan vi inte göra. Men tillit är ordentligt viktigt för att nå ut människor. Och vi vet ju att det är svårt när representation är verkligen icke tillgänglig. Och språk var en sådan fråga. För att människor ska komma in, vara med i kampen, så behöver man skapa kampen på plats. Gemenskapen är viktig att skapa. Människor ska känna sig inkluderade. Det ska vara deras kamp. Inte någonting främmande som de inte vågar ge sig in på. Och därav var det ju viktigt med där trosamfund, där människor redan var trygga och kände sig hemma och liksom var etablerade, hade kontakt med eller olika föreningar som de dagligen eller veckovis besökte. Att det är liksom de här länkarna vi använde oss av, tror jag verkligen på liksom viktigt att bevara. Och liksom nätverket förstod ganska tidigt att utan det så skulle det ta en evighet att nå ut till, och speciellt i och med att Hyresgästföreningen tar så lång tid och vi vill att det ska gå fort under sommaren när det är semestertid, när många människor behöver ta bort autogirot och så vidare, så behövde vi verkligen komma i kontakt med människor så fort som möjligt. Så vi började översätta med all liksom resurser vi hade runt omkring oss. Vi hade ju inte översättningar på alla språk.
Nej. Vi skaffade egna meddelandegrupper som bestod av personer som vi träffade. Vi skapade egna kommunikationskanaler. De här traditionella kommunikationskanaler som finns, det når inte till folk som vi vill nå till. Vi översatt, som du sa, vi skickade olika videoinspelningar på olika språk. Alltså det blev liksom en annan form av organisering parallellt till det som sker med Hyresgästföreningen. Men det är viktigt att det här blir en lokal förankring också som tar hänsyn till lokala behoven, behoven i Rosengård. För att det är svårt för Hyresgästföreningen att täcka egentligen alla område på, eller att organisera sig på exakt samma sätt. Det kommer bli väldigt svårt. Så det är viktigt att ha någon form av lokal förankring, såklart.
Precis, för Möllan är ju inte lik Rosengård. Men ändå så kände vi att det var bra att hålla lite kontakt där för det större kampen. Även om vi behövde göra saker på olika sätt. Ringning funkade inte för oss. Vi behövde ha direkt kontakt med människor. Det är det som funkade. Vi behövde liksom knacka. Och det förstod ju vi när medlemsvärvare hade hunnit före oss i trappor vid andra sidan Rosengård. Då kunde vi inte få lika bra effekt. Just för att det blev en fråga om medlemskap. Och det tyckte vi att nej, här blandar vi inte med medlemskap och kampen. Det går inte ihop. Det är kampen som kommer före medlemskapet. Och jag tror att det är någonting vi drar lärdom av idag.
Ja, så precis. Så kampanjdrivande ska inte blandas ihop med medlemsvärvning. Annars det blir väldigt svårt liksom att få alla hyresgäster att känna sig inkluderat i det. För att annars man kommer bara tänka att det här är en annan form av försäkringsbolag. Eller eller annat. Så det är viktigt liksom med det. Och sen vi tänkte också att vi har ju det här har spridit sig som löpeld också, tack vare alla dessa aktörer som har varit med. När vi knackade på en dörr som har redan fått, eller hos en hushåll som har redan fått information, så de fick det mer bekräftat, ville engagera sig mer, ville prata mer med sina grannar. Kom med oss också och följde med när vi knackade på andra dörrar. Så det är också, det har ju förstärkt den här community-känslan som redan finns i Rosengård.
Precis, och det märkte man ju på att lokala aktivister som hade program, tv-program, eller liksom valde att sätta den här frågan före allt annat. Och där kunde vi också få, utöver SVT och andra svenska kanaler, även nå ut till olika community med somaliska exempel som jag talar.
Community-baserad media, precis.
Precis. Och det visar ju att så fort människor känner sig en del av kampen så är de med hela vägen. Och idag är de verkligen förstått att det går att göra skillnad. Det går att liksom verkligen påverka tillsammans. Och det är inte bara något hopplöst, det är inte bara något större, mer liksom större makt. Fastighetsägare har sin makt, men nu förstår de också att de har deras makt, och det är tillsammans vi kan göra skillnad.
Och sen utmaningen nu är att hur vi kan vandla om det här segret till ett momentum egentligen. Hur det här inte bara blir en gångs seger, men snarare okay, men hur kan vi bygga på det här för att det blir ett mer, alltså, mer som ett egentligen som vi hade velat, att det ska vara en ungdomsrörelse som kan inkludera det här som någon form av antirasistisk arbete, också antikapitalistisk, för att det är väldigt många unga ungdomar i området som bryr sig om sitt område. Och det här är en väldigt viktig fråga som kan verkligen gynna och samla och mobilisera väldigt många. Så det är verkligen ett momentum här, och det är viktigt att vi inte bara sitter här och firar. Det är väldigt viktigt också, men det är också något form av, det är ett start för något ännu större, så vi hoppas att det inte stannar här.
Precis, Hyresgästföreningen har ju fyllt 100 år i år, men det får inte vara lika gammalt som 100 år. Vi får förnya tankesättet. Det är viktigt att vi får in ungdomar i organiseringen. Det är viktigt att vi får börja räkna med förorterna, för där finns det kraft att hämta. Det går inte bara att utesluta. Däremot så är det en annan typ av kommunikation, representation som krävs. Och det är dags att verkligen prioritera det också. Sätta det med i planeringen. Och jag tror att vi har visat det, även om det här vi, att vi har gjort liksom det här tillsammans. Men att vinsten började faktiskt med i Rosengård. Det är inte ofta vi får höra det. Så att, jag fattar att vi tog alldeles för lång tid, men än planerat. Men jag tänker det är viktigt, och det avslutande är ju att det är dags att räkna med Rosengård och andra förorter. Tack för oss!
Wow, va? Bara för att förtydliga, för jag tror att vi kanske inte sa det innan, men att när vi kom till där maj-juni, då lämnade fastighetsägarna förhandlingsbordet. Och då visste vi, då är det nästa steg. Antingen ger de upp eller så går de till direktavisering. Och det var då vi förstod, då gick Rosengård fastigheter ut i princip och meddelade att de kommer inte gå vidare med direktavisering. Och det är den här vinsten som vi pratar om som kom liksom tidigt och först och satte tonen för det. Och det är ju tack vare det här arbetet som de beskrev där. Och det gav oss alla sån himla energi i hela kampanjen, oavsett om de bodde på Limhamn eller på Rosengård eller någon annanstans i Malmö, så hjälpte det alla att känna shit, om vi klarar det där, då ska vi bara liksom köra vidare nu i det. Eller?
Ja, men verkligen så. Ja. Det var en jätteviktig vinst för kampanjen. Där vi kanske också, det kan, kanske man inte ska säga, men det kändes ganska länge som för oss som jobbade med det här som att vi inte skulle kunna vinna det. Alltså, det var verkligen en sån känsla. Och det var ju ingenting vi pratade om utåt, för man vill ju att folk ska tro att det går att vinna. Men efter Rosengård visste vi att det var möjligt. Det var inte bara att vi sa det, utan vi trodde det också. Och det var jätteviktigt. Jag hoppar lite fram. Jo, här är bara en bild för att visa att det faktiskt inte bara det här vi pratade om innan, att vi hade media liksom på vår sida som beskrev vad som hade hänt till vår fördel och lyfte upp det ganska mycket. Det var faktiskt också så att fastighetsägarnas egna kompisar i ganska hög utsträckning var ute och uttalade sig att de tyckte att det här var dåligt för att man utmanade liksom förhandlingsordningen och så. Här är två exempel där både Akelius och Liffra liksom uttala sig kritiskt medialt om vad de här fastighetsägarna då gör när de driver dubbelhöjning. Sen kommer vi till juni och frånträdandet och direktaviseringar. Så det fanns en bild på det. Men vill du berätta lite hur det funkar? Eller känner du att vi gjort det?
Ja, men de har ju påkallat om höjning, sa vi i mars. Det, är en, liksom, det måste de göra juridiskt för att kunna höja. Och sen så hade vi lite möten med dem. Och sen så, när de insåg att vi kommer inte gå med på någonting, vi försökte dra ut på mötena. För att vi visste att vi kommer inte gå med på någonting. Men ju mer tid vi har för att vaccinera folk, desto bättre, större chans har vi sen. Så vi drog ut på detta. Till slut så tröttnade de väl på oss att vi kom till varje möte och var motvalls. Så då lämnade de in lappar om att de lämnar förhandlingarna. Det är något de måste göra juridiskt för att kunna gå vidare. Och sen kan de då skicka ut individuella förhandlingar som den här direkta vin. Den höjda hyra man får på brevet. Det kallar fastighetsägarna för en individuell förhandling. De skickar ut ett förslag till varje hyresgäst. De säger, hej, vill du ha en högre hyra? Och sen om man betalar den så menar de att man har gått med på det. De skriver ju inte, hej, vill du ha en högre hyra? Utan de skriver, det här är ju hela flera sidor där de motiverar. Och så säger de att du har rätt att tacka nej. Men då kommer vi ta det här till hyresnämnden och då, eller i första breven står det inte kommer, då står det, då kan vi tvingas ta det här till hyresnämnden, en domstol. Och i hyresnämnden så kan din höjning bli 5% istället för 2. Men det är bara information till dig. Mm. Så att du vet hur du ska fatta ditt val. Och de har också prutat på sig själva ju.
Ja, för det var 1,75% som de faktiskt la på i de här förslaget till ny hyra. Så där hade de ju prutat. Det var heller inte alla fastighetsägare som var med. Dels hade ju Rosengårds fastigheter backat, men också kanslihuset och de här Josefssons fastigheter som var med i början var liksom inte med. Utan det var de fyra kvar egentligen som direktaviserade. Precis. Och de direktaviserade heller inte till alla sina hyresgäster. Utan väljer på ett sätt som inte vi vet, även fast vi har försökt att ta reda på det, vilka liksom fastigheter som faktiskt ska vara berörda. Så till exempel kring Möllan där det är mycket Heimstadenhus som till exempel Joel bor i, så var inte alla Heimstadenhusen berörda. Och vi vet inte riktigt varför. Men de valde på något sätt.
Vi tror att Heimstaden inte har koll på alla sina hus. Mm.
Det är en känsla vi har.
Men det vi också kan säga redan nu är att vi visste att de som hade lokala föreningar som hade gjort egna överenskommelser tidigare i år, till exempel Mia upp med handen, som hade gjort en tidigare, hon gjorde en överenskommelse med fastighetsägaren 2 dagar innan direktaviseringen, så hade de förhandlat klart för 2023. Och er höjning blev 2,7% för hela året. Så att fråga Mia om hon kan löneförhandla för er eller någonting nästa gång, för att hon fixar vad som helst. Alla de som hade en sån individuell överenskommelse för sitt hus där lokala föreningar förhandlat, de slapp en dubbelhöjning. För den var tajnad liksom på det sättet, så det var svårt för dem att höja. Det var det svårt, sen kanske de inte ville bråka igen. Alltså generellt sett så brukar jag försöka låta bli att bråka med Mia, och det tror jag fastighetsägarna också kände där. Så att det visste vi, tips där. Har man gjort lokala överenskommelser så var man mer skyddad i det här. Men det var några, till exempel mitt hus, där vi inte hade gjort det och de bara sket i att höja hos oss. Vi vet inte varför. Och vi valde att inte ringa Heimstaden och fråga. För då kanske de skulle kolla lite noggrannare.
Precis.
Men kanske 95% kan vi gissa direkt aviserade de för. Mm. Så de försökte dubbelhöja för alltså det var bara väldigt få som undantogs.
Ja men precis, och i och med det här som vi sa så lämnar ju liksom kampanjen den här känslan, det vi har kallat för vaccineringsstadiet, utan nu är det ju liksom faktiskt så att vi uppmanar folk att inte betala den nya hyran och att liksom aktivt ta det beslutet. Och här är liksom vårt budskap. Nu känner jag mig lite ansvarig för tiden, så jag tror vi måste snabba på. Men man kan väl i alla fall säga att vi fortsätter liksom trapporganiseringen är igång. Vi pratar fortfarande med trappkontakter och försöker få ut den här nya informationen då. Men det är ju också så att ganska många är oroliga när man känner så här, nu ska jag inte betala den här hyran som min hyresvärd har skickat till mig, utan jag ska betala min tidigare förhandlade hyra. Så det är lite krångligt och det skapar ganska mycket oro hos människor. Så mycket av vårt jobb, både för oss förtroendevalda som sysslar med det här, men också för de anställda på Hyresgästföreningen, handlar ju om att försäkra folk om att ingenting hemskt kan hända. Alltså ingen kan vräka dig, ingen kan så, om man bara betalar den senast förhandlade hyran. Ja, och vi fortsätter då med mål om att få så många som möjligt att inte betala. Och det är verkligen så. Alltså, så många som möjligt. Vi behöver inte att alla inte betalar. Men vi tänker att vi behöver många som inte betalar den här nya hyran. Ja.
För vi pratar om det. Du har skickat ut en höjd hyra. Och vad är nästa steg då? Jo, det är om man vägrar betala så sa de att de kan ta det till hyresnämnden. Och det stämmer. Och där kan det bli en högre höjning. Men vi visste att om det blir väldigt många som vägrar så kommer det inte kunna tas upp i domstolen. Varför då? Jo, för varje lägenhet som har vägrat, liksom, din lägenhet har vägrat, du har vägrat, du har vägrat, så prövas det som ett enskilt ärende i domstolen. Så varje enskild lägenhet som har vägrat blir en enskild hyresprocess. Och det innebär ju att om vi plötsligt har 1000 eller 2000 eller som vi nådde upp till drygt 3000 hyresgäster eller hushåll som har vägrat, eller hyresgäster, då blir det omöjligt att ta upp det här till prövning. Alltså de kan inte ha 3000 ärenden samtidigt i hyresnämnden i Malmö. Alltså det går inte, det skulle ta 5 år. Så det var det vi visste, det var det Linnea menar här. Om får vi tillräckligt många att vägra så kan det inte prövas i nästa instans. Det blir som en sån flockmentalitet. Det är vi väldigt många som går tillsammans så kan de liksom inte ta detta. Så det var vår strategi i det här läget. Ja, ja.
Ja, exakt. Och på det spåret fortsätter vi liksom i juli, augusti kan man väl säga. Och här är lite bilder från det. Och så, precis som Joel nämnde, så är det ganska tidigt ganska hotfullt i de här breven som kommer från hyresvärdarna. Och de trappas också upp där de beter sig. Här är en jättefin artikel i Arbetaren där en organisatör hos oss, Alicia, är med. Och han klagar dem för maffiametoder. Men det var verkligen liksom väldigt hotfullt tidvis. Och det skrämde ju också folk. Inte bara liksom första gången man vägrar betala, utan till nästa månadshyra och så. Och vi är vidare i augusti. Och då ska vi bjuda upp vår nästa gäst. Eller vad ska jag säga. Men Håkan Björklenklev som är regionstyrelsens ordförande för Hyresgästföreningen. Varm applåd.
Tack för det.
Som ska berätta lite vad som händer när vi stämmer hyresgästerna och sen liksom vägen fram till vinsten.
Ja, och framförallt kanske varför vi stämmer fastighetsägarna stämmer Hyresgästföreningen. Det är så här att det första är ju att de har ju skadat det svenska förhandlingssystemet. Och i det sammanhanget så är det ju att vi har ju bestämt en kutym att man förhandlar hyran en gång om året. Så det här var ju ett direkt brott mot den. Det fanns också formalia fel i det man hade påkallat just för de här Malmöföretagen. Man hade inte gjort riktigt som man skulle göra. Och då kan man ställa sig frågan, hur kom vi fram till det här fantastiskt stora beloppet på 63 miljarder? Eller miljoner, förlåt. Det här, jag hoppas på miljarder. Och det var så att några veckor innan vi gjorde det här så hade fastighetsägarna stämt oss i Boden för att vi hade gjort ett fel som inte var ett sakfel. Och då hade de stämt oss per 5 000 per lägenhet. Och då gjorde vi så här att då kan vi tog det, som till praxis att då tog vi 5 000 här per lägenhet också. Och då var det 12 600 lägenheter kvar som vi i det sammanhanget stämde dem för. Så att därav de här 63 miljonerna. Och det är så att man kan ställa sig frågan, var är de nu? Den stämningen ligger fortfarande att vi kan jobba med. Från att vi la in och bad om den här så har vi 2 år på oss att verkställa den. Så att det ligger alltså ett hot på fastighetsägarföreningen att gör de någon annan galenhet eller dumhet och kommer på någonting sånt där dumt de skulle vilja göra så kan vi lägga in den här stämningen. Det som sen, ja, tack för det. sen kan jag också säga så här att när de lämnade bordet och gick ifrån vårt bord, så var det på det viset att de hade presenterat ett förslag på en hyreshöjning som skulle vara 2% i den 1 juli. Och så ville man också lägga in en hyresförhandling januari 2024 och en hyresförhandling juli 2024. Eller hur, Joel? Ja. Och det var då vi tackade nej på riktigt, så att vi vill inte prata mer. Eller rätt sagt, vi sa inte det, utan de, när vi inte godkände rakt upp och ner, då gick de hem. Så det är inte vi som har lämnat något förhandlingsbord, utan de har lämnat det. Sen insåg ju de efter en tid att vi kan inte gå till 2024 års förhandlingar och inte vara klara med de problemen vi hade 2023. Så de mjukna snällt och krafsade på dörren hos oss och kallade oss till ett möte här i slutet på september. Då var vi och träffade dem, och sen fick vi ett förslag av dem som vi inte gillade. Vi gick hem på vår kammare och ställde vårt förslag som vi skickade över, och de började gilla det. Och då blev det färdigt i slutet på vecka 38. Och sen så fick vi lov att offentliggöra det den 10 oktober, som Linnea sa innan. Så den 10 oktober är den dagen som vi firar som vinstdagen. Om man ska sammanfatta det som vi kom fram till, så kan man säga det i 5 punkter. Den ena punkten är ju att den hyran som ska gälla för förhandlingarna i januari 2024 är den som vi förhandlar fram och gällde för januari 2023. Alltså den senast förhandlade hyran. Och då de människorna som har valt att betala den här nya hyran på 1,75, de ska få det kompenserat under våren 2024. Och det ska också vara så att de som har betalt den hyran, ska det 1,75 räknas ner från den hyran när de sätter 2024 års hyra. Det är också sagt på det viset att de som har inte valt att betala den nya hyran, de har då skickat att det är till indrivningskrav och många har hotat med andra saker. Det ska de också ta tillbaka, så det är avklarat. Man har också gått med på att man vill ge pengar och satsa pengar till verksamheter ute. Alltså ni som sitter här, lokala verksamheter ute, om man vill göra någonting så är de med och betalar de sakerna. Det låg i vårt krav att det skulle vara. Man vill alltså stötta verksamheter. Och sen står det också att det ska inskrivas senast den 15 mars nästa år, så ska det vara nya förhandlingsordningar skrivna. Det är en mer en formalia sak. Men den stora vinsten, det är såklart att ni har sluppit att få 1,75%. Men som jag ser det, så är det att vinsten är att vi försvarar det svenska förhandlingssystemet som vi har jobbat med i många år. Att en hyreshöjning om året. Och du kommer in på det sen, Joel, också vad det påverkar oss i framtiden. Men jag vill, ni som är här och har jobbat i de här olika grupperna, vill jag rikta mitt personliga varma tack till och säga det här var värt att fira idag, tycker jag. Tack för allt jobb.
Ja, Halledar, va?
Nu är vi liksom klara med vår berättelse, kan man säga. Och vi har alltså tagit oss från januari till oktober och vinsten. Och nu tänker vi att vi, jag vet att vi har gått över tiden, men jag tänker att det är okej. Vi kör på. Alex nickar, det är bra. Vi ska prata lite om resultatet av kampanjen och liksom några tankar av hur vi kunde vinna. Sen vet jag inte om det finns tid för några frågor också, men annars finns vi kvar här så man kan prata med oss om man vill. Och då finns det ju lite olika sätt att mäta resultat av kampanj, men för oss är det också viktigt att vi bygger vår organisation starkare för, ja, liksom för nästa strid, men också bara för att vi vill ha en stark basorganisering. Och man kan väl säga så att vi hade runt omkring 550 trappkontakter runt om i Malmö, alltså nya personer som har varit aktiva för oss i Hyresgästföreningen under året. Vi hade de här 30 trappkontaktsorganisatörerna som till viss del var sådana som redan fanns som förtroendevalda eller aktiva i vår organisation, men också till viss del var helt nya. De är ju liksom på många sätt så här nya eller nygamla ledare för organisationen. Och också mycket nytt engagemang på andra platser. jag lämnar den i mitten till dig kanske. Men vi har ju haft under den här perioden, och jag har ingen siffra på det, jag hade önskat att jag hade en siffra på det, men vi har liksom mycket stor medlemstillströmning också som resultat av kampanjen. Och Håkan här ser ut som att han har en exakt siffra. Så...
Under maj till september har vi enbart Malmö ökat till 2100
medlemmar. Maj till september, 2100 medlemmar. Och vi ser nu, vi som sitter i en föreningsstyrelse som jobbar med att liksom stötta lokala hyresgästföreningar, att det uppstår många nya sådana nu. Och vi tror att det har liksom också koppling till kampanjen. Så det blir inte bara en kampanj som fanns den här tiden, utan vi vill också att det här engagemanget ska tas tillvara framåt.
Ja, man kan säga att jag och Linnea sitter i en styrelse för halva Malmö. Vi hade ungefär 30 lokalföreningar när vi började året. Vi kommer vara nästan 40 när det året slutar. Så att det är liksom en 10% ökning i de lokala föreningar i kvarteren. Liksom. Så att det kommer öka ännu mer nästa år, kan jag säga. För att vi har fått så mycket, de här kontakterna är ju relationer som byggs. Den här kampanjen handlar ju mycket om mobilisering. Få saker att göra hända nu. Det som vi sätter igång med nu är ju framåt. För att som Håkan hintar om, som Linnea säger, alltså 5 dagar efter vi var skrivit på, eller det här blir offentligt med överenskommelsen, så börjar ju förhandlingarna för nästa års hyresjustering. Det hade hänt oavsett. Alltså fastighetsägarna fick försöka höja hyran ändå, fast vi fortfarande bråkar om den gamla. Lagen är lite konstig. Så att det är inte så att de gjorde det här för att de var tvungna att vara klara för att vi skulle kunna förhandla igen. Men de insåg att det skulle vara svårt. Vi hade liksom det S-et här. Så att det spelade in. Men de här förhandlingarna som kommer nu, det kan vi ju säga redan nu. Vi sitter i dem redan, några av oss. Och de är minst lika tuffa som förra året. Det är skittufft. Däremot så känner vi ju starkt att vi går stärkta ur det här. Vi är tryggare i oss själva. Vi vet att fastighetsägarna har en större respekt, kanske ett fel ord, för att jag vet inte om de alltid känner det så mycket, men de liksom har de känner att deras hot mot oss inte är lika starka. För det som står där, svår siffra, cirka 6 gånger fler än vanligt betalade inte den mest pedagogiska siffran, men när man gör direktavisering så brukar 95% betala. Det är en sån sanning inom hyresgästföreningen. Den här gången så var vi mellan 60-70% som betalade, vilket betyder att det var 30% som inte betalade. Och det var uppenbarligen en tillräckligt hög siffra för att de inte skulle kunna ta det till domstol. För det är det här handlar om. Vi var tillräckligt många för att de inte skulle kunna klara av en domstolsprocess. Och därför ville de hellre göra upp än att ta det till domstol. Deras hot mot oss att ta det här till hyresnämnden försvann. Och det är det vi har med oss in i de här diskussionerna nu. Det är jättetuffa diskussioner. Jag kan vara ärlig, en hyresnämnd som bedömer är inte alltid så snäll. De tittar mer på börsbolagens räntor än vad de tittar på hyresgästers situationer ofta. Så att de är inte alltid våra kompisar i domstolarna. Men vi vet i alla fall att vi har kraften att stå starkare än på mycket, mycket länge i en sån här fight. Och det är något liksom det viktigaste att ta med. Så att du sa det jättebra med det, att vi måste ta det här vidare. Hur tar vi det till nästa steg? Och det är liksom verkligen det vi har tänkt på egentligen många av oss sen i maj-juni. Började vi tänka, oj nu går det bra, det här får vi inte tappa bort sen. Så känner man ju ibland. Och det känns verkligen som att det är därför det är så viktigt för oss att prata om de här sakerna. Så att man kan få in mer input från andra, vi kan lära av varandra och så vidare. För att det här, det är liksom inte frågan om det kommer en ny fight. Det kommer komma fler hyresfighter. Nästa kanske inte blir det Malmö, förhoppningsvis inte i Malmö. Men det kommer hända någonstans. Och då står liksom hyresgästkollektivet starkare från det. Ja.
Verkligen. Och nu har vi varit inne på alla de här tre delarna. Men när vi har liksom funderat på så här, vad ska vi säga då när folk frågar varför vi vann och hur vi lyckades vinna, så är det nog de här tre i kombination som i alla fall var viktiga. Och det översta, allra viktigast, alltså att många lät bli och betalar in den nya hyran. Det som Joel var inne på. Det blev för dyrt och för jobbigt för fastighetsägarna att fortsätta driva det. De var också pressade av liksom negativ publicitet. Vi hade opinionen med oss, som vi har ju beskrivit lite genom den här resan. Men också att de inte ville gå in i nästa års hyresförhandlingar med det här olöst, helt enkelt. Med redan vara ovänner med oss, kan man säga. Så det är väl våra tre, vad vi tänker om varför vi vann. Ni kanske har andra idéer också, vi bollar gärna dem sen.
Men jag tänker att det är väl det vi ska mingla om resten av kvällen tillsammans. Alltså, för jag tror det finns massa fler input. Och jag tror att en annan av de viktigaste som lyftes från Möllan och Rosengårdsgänget här är att även vi som är, alltså, eller så här, vi är en skitstor organisation på många sätt. Men vi visste tidigt att vi kommer aldrig klara detta och vi inte bara låter alla fantastiska tokar som vi är göra sina grejer på sina områden. Som Alimo sa, alltså Malmö är väldigt olika på olika platser. Olika metoder funkar på olika ställen. Då kan man inte sitta på Färsens väg och bestämma exakt hur alla ska göra sitt. Utan det är bättre att säga, kör. Liksom. Och så ibland så frågar folk om förlåtelse efteråt. Liksom. Men vi hade inga sådana... Det får jag inte säga någon gång när vi liksom kände...
Nu är tiden slut, tror jag.
Alex står och bryter kameran. Nej, men det är verkligen vår... Om någon annan sitter med en sån här kampanj framför sig, säger jag, våga låta förtroendevalda och medlemmar göra sina grejer. Mm. För att det blir så mycket bättre. Så himla mycket bättre när folk som kan sina områden själva får lägga upp det där. Mm. Ja.
Och med det så är både tiden slut och vår presentation slut. Men jag tänkte bara säga, om du bor i hyresrätt och inte redan är medlem, så gå såklart med. Men om du vill engagera dig med, kanske typ skapa en lokal förening eller så. Prata med någon av oss som ni har sett här ikväll, så kan vi jättegärna hjälpa till med det. Vi finns kvar ett tag och kan svara på frågor efteråt.
Hela kvällen.
Hela kvällen, ja, kanske hela kvällen. Vi får se. Tack!
Vi tar en applåd till för alla som har pratat idag. Och framförallt så tar vi en applåd för vinsten!
Du har lyssnat på podden Rörelse. En podcast av ABF Malmö.